Det är den viktiga strukturen här som jag har pratat lite om. Det man gjorde var då först att titta på volymen.
Ja.
Och då tittar man på storlekarna. Liksom. Precis. Mm. Då tittar man på homosexuella män först och heterosexuella män för att se om den hade något med sexualitet att göra. Och då visade det sig att homosexuella män hade mycket mindre del än vad heterosexuella män hade.
Så homosexuella hade en mindre INA?
Exakt.
Alltså mindre del av
mindre volym i INA. Ja, exakt.
INA 3. Heterosexuella hade större.
Exakt.
Okej.
Okay. Ja, men då tänkte man ju då att men eftersom transsexualitet inte har någonting med sexualitet att göra, utan snarare handlar om ens identifiering och en uppfattning, så gjorde man så att man räknade antalet neuroner i INA istället, så den här INA 3. Och det man såg då var att de här personerna som är kvinnor men ser ut som män på utsidan, de hade likadan, eller antalet neuroner stämde överens med kontrollkvinnor i den här studien. Så att deras INA-del hade lika många neuroner som men paradigmatiska kvinnor hade i samma studie.
Verkligen vara kära lyssnare till den här podcasten. André Sturesson heter jag och jag läser någonting som heter kognitiv neurovetenskap. Det är ett fält där man försöker koppla vad vi upplever, hur vi beter oss till vad som faktiskt händer i vår hjärna. I dagens avsnitt så kommer jag att prata med Olivia Ram. Olivia Ram, hon har läst samma utbildning som jag, precis blivit färdig och hon har fokuserat på transsexualitet. Och framförallt, vilka hjärndelar det är som verkar göra att vi känner oss som tjejer eller att vi känner oss som killar, oavsett hur vi ser ut på utsidan. Olivia Ram, hon har som sagt precis blivit klar med sin utbildning i kognitiv neurovetenskap och kommer med största sannolikhet att läsa vidare till neuropsykolog. Olivia är en väldigt driven tjej som verkligen som sagt har plöjt väldigt mycket forskning om detta, så det har varit en fröjd att intervjua henne kring det här väldigt, väldigt spännande ämnet. Jag hoppas att ni ska tycka det är lika spännande som jag och Olivia. Nu kör vi igång!
Det är en ganska bra förklaring på hela Skövdes temperatur. Alltså, det är aldrig varmt här. Det är ju inte där. Det är liksom, vi är här av någon annan anledning än att sola. Ja, vad gillar du din kopp då?
Ja, den är väldigt fin.
Mm.
Den här är liksom, det är ett gammalt gäng här.
Ja,
det är en manfri och en liten, ett stop är det.
Jag tror att Daniel samlade typ på stop. Så att jag tror att jag slängt typ 5 stop. Och nu har vi typ 5 kvar. Så att det är bara
att jag fick behålla kvar där.
Han fick behålla några.
Men det är ju lösning jag spelade. I love my pussy.
Mm.
Sen så är det en bild på en katt.
Kvinnan katt.
Kvinnan katt.
Shout out till Liselott för en fantastisk födelsedagspresent. Nej, men vad gör du här, tänkte jag.
Jag tänkte hur vi skulle prata lite. Du har ju läst om något väldigt spännande.
Ja, men det har jag faktiskt.
Och jag skulle gärna vilja höra lite grann mer. För du har ju läst en del nu om transsexualitet.
Ja,
det kan man säga så.
Mm, det kan man ju säga.
Skulle du berätta lite grann kring...
Absolut. Vi fick ju då möjlighet att gräva ner oss i ett ämne väldigt djupt. Så att jag kände väldigt tidigt att jag har alltid varit extremt intresserad av kön.
Mm.
Människor och kön och hur det egentligen fungerar. Eftersom jag tycker att många gånger så lever vi i väldigt så här snäva roller och förväntar oss att vi är väldigt så antingen eller liksom. Och då var jag väldigt intresserad av just men transgenderism och identifikation egentligen. Så jag valde att skriva om transsexualitet och neurobiologin som uppstår vid
neurobiologi. Det handlar framförallt om våran hjärna och vad vår hjärna är uppbyggd av. Hur vår hjärna utvecklas också. Hur vår hjärna påverkar vårt beteende bland annat.
Det är det jag har gjort, så jag har grävt ner mig ganska ordentligt.
Så, men transgender, vad betyder det?
Alltså, jag tycker att det är viktigt att säga det först, att transgender är det liksom snällare begreppet, kan man säga, eller det är ett bredare paraplybegrepp där personer som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet går under. Transsexualitet är enligt forskningen då det jag har hittat den mest extrema formen där personer verkligen vill byta kön. Alltså de vill operera sitt kön för att få en ny identitet. Den identiteten de upplever sig ha på insidan, kan man väl säga.
Okej, så transsexualitet, det är en del under transgender.
Ja, men precis. Och det är framförallt det som jag har fått fokusera på, för att termen är ju väldigt bred.
Mm.
Det går ju under personer till exempel som känner sig som både man och kvinna, eller som inte känner sig som något kön till exempel. Så att jag fick välja att fokusera på något, och jag hittade mest forskning kring transsexualitet. Så att det är därför jag egentligen har valt det då.
Just det.
Neurobiologin har ju under sen 90-talet egentligen fokuserat ganska mycket på vad det är som egentligen sker i kroppen.
Just det.
Ja.
All right, så transsexualitet. Jag tyckte du nämnde något om könsidentitet också.
Precis. Jo, men alltså, könsidentitet är ju då en persons självidentifierade kön. Alltså, inte det som nödvändigtvis är baserat på det du har mellan benen, utan det du verkligen upplever i ditt huvud, kan man väl säga.
Så det är mer typ vad man ser sig själv som?
Ja, vad du känner det så.
Mm.
Det som är intressant är ju att personer med, som har blivit klassificerade med transsexualitet, ofta har upplevt att de har känt sig som ett specifikt kön från typ 3 års ålder.
Okay.
Det vill säga väldigt, väldigt tidigt.
Mm,
så de personerna som kommer och kastar med anklaget som att det är samhället som har påverkat dem etc. etc. och att det är en fluga, vilket jag har sett i sociala medier etc.
Mm.
har ju väldigt, väldigt fel, eftersom att det har funnits i alla kulturer genom alla årtionden, vilket jag också hittat i forskningen. Så det är ett otroligt spännande fenomen, och jag drivs av att kämpa för dessa personers mänskliga rättigheter.
Mm. Härligt. Det är bra. Så det könsidentitet handlar alltså egentligen om vad man känner sig som, kan man säga.
Ja, precis.
Men är det också kopplat till någonting annat?
Sexuell läggning tänker du nu kanske på.
Jag vill prata lite
grann om det. Men så här är det ju, att transsexualitet har ingenting med sexualitet att göra. Det är därför den här termen kan vara väldigt förvirrande.
Just det.
Så jag tycker det är också viktigt att säga att en transsexuell person kan vara homosexuell, eller heterosexuell, eller bisexuell, eller känna att det finns ingen label som passar deras sexualitet. Så att, det är därför också den här termen transgender är lite bättre. För den förvirrar inte och tror att personer har en viss typ av sexualitet. Men precis, och ibland så går de här ihop, liksom att den här könsidentiteten går ihop med det könet som man har på utsidan, medan ibland gör den inte det. Och det är egentligen det fenomenet som jag kikar på.
Spännande.
Ja, det är faktiskt kul.
Right. Men alltså, vilka delar har ni liksom kollat på kopplat till det här?
Alltså det jag har tittat på så här, man vet ju inte, det är också viktigt att säga att man vet fortfarande inte varför man blir transsexuell. Men det finns forskning som tyder på att det är en fosterförändring i hypotalamus, som är en hjärndel, under fosterstadiet. Och den här kan göra att könsidentiteten i hjärnan inte stämmer överut med den biologiska könet då.
Och det här med hypotalamus, vad är hypotalamus då?
Alltså hypotalamus är en väldigt liten del i hjärnan, men som är så himla otroligt viktig. Den gör väldigt mycket olika saker. Den sköter ju bland annat kontrollmekanismer för blodtryck, kroppstemperatur och ämnesomsättning. Och sömn också. Och den skickar framförut väldigt mycket hormoner, eller styr hormonregleringen. Jag vet ju att du har en helt sjukt grym definition på vad en hormon är, så det tycker du ska ta med det.
Absolut. Nej, men hormoner, det handlar ju väldigt mycket om små signalsubstanser, alltså små kemiska meddelanden, kan man säga, som skickas.
Mm.
Och det kan skickas från hjärnceller, eller ska det skickas från andra celler i kroppen. Och det som framförallt är speciellt med hormoner, det är ju att det här är små kemiska meddelanden som skickas ut i blodet. Och blodet går ju genom hela kroppen. Så det man kan säga är ju att de här små meddelandena, när de skickas ut i blodet, så kan de verkligen påverka allt möjligt i kroppen. Så de påverkar kanske inte bara hjärtat, om man tänker exempelvis på kortisol, exempelvis ett hormon som utsöndras vid stress. Då påverkar det exempelvis att vårt hjärta kan pumpa snabbare. Mm. Men det påverkar också kanske våra exempelvis testosteronnivåer, kanske att det minskar. Precis. Så det kan verkligen påverka väldigt mycket olika delar.
Och det är väl därför också man har liksom teoretiserat att hypotalamus är viktig just kring transsexualitet, eftersom man funderar ju på, alltså en ledande teori som jag har kommit in på ganska mycket är ju att forskarna tror att någonting har skett under fosterstadiet som gör att hjärnan och kroppen, eller sådär, alltså att det yttre könet som utvecklas tidigare har fått en annan hormonell utsändning än vad hjärnan har fått, som sker i ett senare stadium.
Okay. Vad betyder det? Alltså, vad sa vi nu? Att hjärnan, nej,
alltså, när fostret liksom skapar så X och Y-kromosomer, liksom sådär.
Gällande kromosomer så leder oftast en X och Y-kromosom till en kille, medan en X och X-kromosom leder till en tjej.
Då sker ju först att testiklar eller livmoder skapas i fostret. Liksom. Det sker ju väldigt tidigt.
Just det.
Och då krävs det ju ett visst typ av hormon då, som utsänds i kroppen, eller som testiklarna skapar och som livmoder skapar. Då.
Mm.
Sker det någonting där som gör att till exempel kroppen inte kan ta upp de här hormonerna etc., så blir det att hjärnan utvecklas under en annan påverkan än vad det paradigmatiskt skulle ha gjort.
Paradigmatiskt, det betyder att det är det som oftast sker, eller den förväntade utkomsten.
Så det finns ju, jag har ju kikat både egentligen på då hormoner och hjärndelar, men olika hormonella, eftersom man inte vet exakt vad som gör en person transsexuell, så har man kikat på lite olika teorier, och bland annat den här kongenital adrenal hypoplasi sker ju med unga tjejer.
Vad heter det någonting?
Kongenital adrenal hypoplasi.
Oj, jäklar!
Ja, det kallas för CHA. Det kan vara schysstare att säga CHA.
Okej.
Okay. Mm. Och CHA då gör till exempel att unga flickor, men också pojkar, men det vanliga hos tjejer, får mycket manligt könshormon i kroppen.
Hur då? Eller vad? CHA är alltså att unga tjejer får...
Ja, men precis. Alltså,
I fosterstadiet,
men också under deras uppväxt. Vilket också kan göra att de i puberteten då utvecklar en mörk röst, eller att de går in i puberteten tidigare, eller de får skäggväxt etc. Okay. Och deras beteende har också setts påverka. Om man har sett en korrelation mellan den här sjukdomen då, eller disordern, och transsexualitet.
Okay.
Så man har teoretiserat väldigt många olika typer av hormonella utsändningar som kan vara en påverkan.
Okej, okay, så det här CHA, det som händer där, det är alltså att hormonerna påverkas. Man får mer.
Nej, men precis. Alltså, när man har CHA så fattas det ett ämne, ett enzym, som krävs för att kroppen ska kunna tillverka tillräckligt med kortisol, som du nämnde tidigare.
Jaha.
Så det som sker då är att kroppen försöker tillverka ett annat ämne, och detta ämnet omvandlas till ett manligt könshormon, alltså då testosteron till exempel. Och då blir det ju en brist i kroppen på kortisol, men ett överskott utav typ testosteron. Och detta gör då att här har man trott att det till exempel kan framkalla att hjärnan utvecklar den här typen av uppfattning, att de är till exempel män då istället för flickor.
Så det är faktiskt att det är något som händer i oss som gör att vi utvecklar, alltså gör att då tjejer utvecklar testosteron.
Exakt.
Mer, mycket mer än man skulle
ha. Exakt, så okay. Mer än det paradigmatiska liksom, men mer än det här vad som egentligen ska ske. Precis.
Mm.
Sen är det också viktigt att säga att hormonella nivåer är väldigt olika i olika personer. För det finns egentligen väldigt få personer som har så här, den här exakta regleringen. Så det är därför man liksom diskuterar också det här med ett tredje kön, eller att kön egentligen är ett spektrum. För att så få personer klassificerar sig i de här, jag vet inte, paradigmatiska variationerna, eller att det finns fler variationer egentligen än bara en man och kvinna. Så jag tycker det är väldigt så här, för jag gick in i det här arbetet med inställningen att jag var tvungen att vara öppen för allting liksom, och se vad jag hittade, men någonstans så har jag verkligen funnit att kön inte verkar vara så väldigt svart och vitt. Nej. Utan kön verkar verkligen handla om en skala snarare. Vilket verkligen är superintressant, och någonting som jag tycker är synd att man inte kan förmedla bättre till, ja, till allmänheten på något sätt.
Mm.
Den här typen av forskning. Ja.
Okej, okay, så det här handlar alltså, det här handlar då alltså om någonting som när man inte får in sig, när man skapat extra mycket testosteron.
Till exempel då. Till exempel. Det finns ju olika. Sen finns det ju den här motsvarigheten hos män då, som heter androgenkänslighet. Och androgenkänslighet innebär liksom att...
Nej,
androgener, det är det här manliga, inom kaninöron, manliga hormonet egentligen då. Och det finns då i de här männen så...
Yes, det typ testosteron?
Typ testosteron.
Okej, okay. Ja. Okay.
Och det finns då receptorer i kroppen som ska ta upp testosteron hos män.
Okay.
Men hos de här killarna som har den här androgenkänsligheten så finns inte de, eller på något sätt så kan inte kroppen ta upp testosteron. Detta gör ju då att de kan utvecklas till att bli kvinnor helt. Alltså att bröst utvecklas, så att, så att ett kvinnligt könsorgan utvecklas. Sen finns det också partiell adrenalinkänslighet, vilket innebär att de till exempel kan bli sterila.
Mm.
Att intersex kan uppstå, att det finns inget riktigt kön, utan det finns lite både och.
Yeah.
Så det finns väldigt många så här naturliga variationer som man kan titta på. Också har ju vissa personer som har den här androgenkänsligheten då uppfattningen om att de är det könet, ett annat kön på insidan och ett kön på utsidan.
Okay.
Eftersom kroppen har fått olika typer av utsöndring av hormoner under olika perioder.
Okej, okay, så vi ska passa med att hänga med. Mm. Okay, så det handlar alltså om att du då inte är, du ska inte typ ta testosteronet, eller det påverkar inte dig.
Precis.
Och i och med att det inte påverkar dig så kan du då bli sådär partiell, alltså du kan vara liksom, utveckla en mellan.
Precis, partiell innebär att du kan ta upp delvis, visst, alltså viss typ, ja, precis.
Så, okay.
Men medan complete eller helt då innebär att du tar typ någonting och då utvecklas du till en kvinna.
För trots att man har X och Y.
Trots egentligen. Att du har en ny kromosom. För att det som är så viktigt att tänka är att när vi är i spermier så behöver vi antingen då två X-kromosomer eller en Y och en X-kromosom för att bli man och kvinna. Men för att också utveckla de här könsorganen och könsdelarna så behöver vi rätt typ av hormoner. Och det finns då tillfällen när man inte har fått det och då har det utvecklat annorlunda variationer utav det. Så det är egentligen grunden då, att vi behöver både en X- och Y-kromosom om man nu ska bli man och testosteron för att det ska utveckla de här manliga könsdelarna.
Okej, okay, så att det är både att måste ha det med, men sen så måste man också få då det här testosteronet när man är liten, alltså ja, när man är i magen.
I fosterstadiet, precis, för att du ska utveckla rätt delar. Och då gäller det att det finns receptorer som kan ta upp det. Och i den här androgenkänsligheten så har det inte funnits receptorer. Så att kroppen har inte kunnat ta till sig testosteronet. Och då har du utvecklat kanske både manliga och kvinnliga könsdelar eller bara kvinnliga. Okay. Det finns alltså exempel av kvinnor som har en X- och Y-kromosom. Men okay. Som är kvinnor.
Okay.
För att de inte haft en testosteronupptagning.
Okej. Okay. Det är sjukt spännande.
Det är
men alltså, vad sa du? Vad är då kopplingen till det som du har kikat på?
Just att det jag ville kika på i min uppsats är egentligen så här, vad är kön egentligen? Så här, vad är kön bara en sak? Eller finns det en formel på kön?
Mm.
Och det jag hittar är att det finns otroligt många variationer.
Mm.
Och det som jag tror samhället och vi behöver tänka över är att det finns så många fler variationer än bara man och kvinna. För de här personerna som kanske har både och eller har delvis de som utvecklar en mikropenis eller som kan bli som en stor klitoris. Alltså det finns något mitt emellan. Liksom var ska de personerna få komma in i samhället? Alltså eftersom vi utgår så mycket från manligt och kvinnligt så behöver vi diskutera. Vi behöver inkludera fler fack för att fler människor ska få ta plats i vårt samhälle. Och det var ju egentligen det jag ville gå in och kika på, de här variationerna.
Mm.
Och framförallt då har jag alltid tyckt det var väldigt intressant att förstå den här könsuppfattningen. Liksom hur kön fungerar i hjärnan egentligen. Mm. Så det är väl framförallt det då. Sen har man ju hittat ganska konkreta exempel på att en transsexuell persons hjärna faktiskt ser ut i hypotalamus då som den personen de identifierar sig som, inte som det yttre könet.
Mm-hmm. Så till exempel hypotalamus, sorry.
Ja, men precis. Det det. Hypotalamus det säger det här
med hormonerna.
Exakt. Han tänkte jag säga, men hen är väldigt viktig i att koppla hjärnan till det endokrina systemet, alltså hormonerna.
Och hypotalamus, det har då någonting att göra med, eller med transsexualitet då, eller?
Det är egentligen som jag har hittat är att hypotalamus är då överrepresenterat i den neurovetenskapliga forskningen kring transsexualitet. Och det var egentligen därför jag valde att fokusera på hypotalamus.
Okay.
Bland annat då en jätteviktig studie från 96. Det är en viktig forskare som forskar mycket kring transsexualitet som heter Dick Swab. Och han utgår från det nederländska institutet.
Mm.
96 då hittade han en del i hjärnan som heter, alltså det är ett ganska krångligt namn, men den förkortas BSTC och den heter The Central Subdivision of the Bed Nucleus of the Stria Terminalis. Den här delen då, den visade sig överensstämma snarare med att, då att män som kände sig som kvinnor eller transsexuella män som sedan opererade sig till kvinnor. Den här BCST, nej vad fan, BSTC, den delen överensstämde då och var kvinnlig i deras hjärna snarare än manlig.
Okej, så den här delen, så en del av hypotalamus, den här hormonhjärndelen, en del i den som heter BSTC stämmer snarare överens med... Alltså när man är tjej så är det snarare som att den där delen ser ut som en kille.
Nej, alltså det man hittade var ju att de hade 6 transsexuella män som skulle operera sig till kvinnor. Män. Ja, precis. Okay. Alltså, de var så, män på utsidan med kvinnor och ingenting.
Okay. Mm.
Dessa personerna hade den här BCST. Den var kvinnlig, alltså kvinnlig inom så här alltså den var mer lik en kvinnas hjärndel än en mans hjärndel, ja, just i den här delen då. Så deras könsuppfattning, man tror att den här delen kan vara viktig i själva könsuppfattningen, hur du känner dig. Så den har liksom varit som en nyckel i det här transsexuellas uppfattning om sig själva, att det verkligen du kan se i hjärnan på de här personerna hur de känner sig i princip. Och det har man testat senare också och den har visat sig vara ganska vattentät, den här forskningen då. Och man tänker att BSTC är viktig i transsexualitet. Ja, precis.
Okej, så det är alltså, ser ut på utsidan som en kille, känner sig som en tjej. Och när man då är så ser man då att den här delen, hjärnan, BSTC, liknar mer så som en tjej.
Precis, så som de uppfattar sig. Så som de har identifierat
sig. Okej, och det har då...
Alltså, större BSTC innebär att du har större sannolikhet att du känner dig som en man. Mindre hjärndel BSTC så är det större sannolikhet att du känner dig som en kvinna.
Precis, och man tror då att den här hjärndelen...
Det är komplicerat.
Ja, det är ganska komplicerat. Men man tror liksom att det var väldigt stor forskning just för att det var första gången man verkligen kunde se att den här uppfattningen stämde överens med hur hjärnan såg ut.
Okay.
Så att den här forskningen var ju väldigt banbrytande. Så det var också därför man mycket insåg att hypotalamus kan ju vara den hjärndelen som har blivit påverkat och har utvecklats till det könet som du till exempel känner dig som istället för hur du ser ut på utsidan. Sen är det inte helt vattentätt, utan det behövs ju mer forskning, det behövs liksom replikationer på de här studierna. Men man tror att BSTC kan vara del av ett större nätverk som i sin tur kan bestämma en individs könsidentitet.
Men nu bara spekulerar jag fritt här, men det känns också som att det kan vara lite logiskt i och med att den här hypotalamus, alltså huvuduppgiften verkar vara just hormoner. Och om man då har mer eller mindre hormoner, alltså det kanske det är logiskt att det är just det.
Ja, bara det, ja men precis. Men också det att man valde att titta på hypotalamus just för att när man forskar mycket på råttor, tar man bort den här hjärndelen så påverkas de här råttornas sexuella och beteende väldigt mycket. Deras alltså så här atypiska sexuella och manliga beteende. Och du vet att jag förklarade för dig med lordosis behavior som är framförallt det man kikar på.
Vad är det?
Lordosis innebär att man kikar på hur liksom, vad heter det, däggdjur, alltså hur, och framförallt då, ja, men råttor som man kikat på, hur de rör sig under, alltså parning liksom, alltså för en okay. kvinnlig råtta, hon ska liksom svanka mer så att mannen kan tränga in sin penis, en manlig råtta kan då, ja, han stöter på något sätt.
Exakt, så hur man liksom
har samlag mellan råttor,
hur man precis. Ställer sig typ, när man ska ha sex.
Ja, jag tycker du kan lägga upp en liten bild i vår lilla podcast, så kan folk hänga med
på. Kan se mycket om det är tekniket på det. Men okej, okay, så och så tillbaka till det här då med BSTC-delen.
Men precis, och då inser man ju tidigt att ja, men den här delen är viktig i ett beteende mellan, ja, hur hotarna beter sig. Beter de sig typiskt manligt eller beter de sig typiskt kvinnligt?
Svankar eller liksom?
Exakt, ja. Ja, okay. Det är liksom grunden. Mm, och det gjorde att man valde att forska vidare på den här delen.
Mm.
Och nu har man hittat, ja, men spännande upptäckter så som BSTC. Ja, den är svår att uttala. Exakt.
Till och med precis. Viktigt exempel.
Nej.
Men okej, men spännande.
Mm,
men finns det några andra grejer som det påverkar, alltså med hjärnan, än det här?
Ja, det är det ju. Och det är också det finns en annan viktig struktur. Hjärnregionen INA då. Som är en annan förkortning på interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, vilket också är sånt här superavancerat ord.
Yeah.
Så vi väljer att kalla det för INA.
Mm.
INA då...
Det låter lite som en person nästan.
Men INA. Jag vet, så Kant i vår klass, hans dotter heter ju Ima. Yeah. Och jag tänker alltid på henne när jag läser det ordet. Jag vet inte. Shoutout till Ima. Men i alla fall... I alla fall, den här INA-strukturen består då av fyra olika strukturer och BC... Nej, jag skämtar! INA 3 tror man är väldigt viktig i just också transsexuellas uppfattning.
Så en av de här INA-erna? Så det finns massa olika INA-er kan man säga.
Det finns fyra INA.
Fyra INA.
Och trea INA är den viktiga strukturen här som jag har pratat lite om.
Just det.
Det man gjorde var då först att titta på volymen.
Ja.
Och då tittar man på storlekarna. Liksom. Precis. Mm. Då tittar man på homosexuella män först och heterosexuella män för att se om den hade något med sexualitet att göra. Och då visade det sig att homosexuella män hade en mycket mindre del än vad heterosexuella män hade.
Så homosexuella hade en mindre INA?
Exakt.
Alltså en mindre del?
Mindre volym i INA. Ja, exakt.
INA 3. Heterosexuella hade större?
Exakt.
Okej.
Okay. Ja, men då tänkte man ju då att men eftersom transsexualitet inte har någonting med sexualitet att göra... utan snarare handlar om ens identifiering och en uppfattning.
Mm.
Så gjorde man så att man räknade antalet neuroner i INA istället, så den här INA 3. Och det man såg då var att de här personerna som är kvinnor men ser ut som män på utsidan, de hade antalet neuroner stämde överens med kontrollkvinnor i den här studien. Så att deras INA-del hade lika många neuroner som men paradigmatiska kvinnor hade ju.
Så, nu ska vi se nu. Så det är två grejer. Den första grejen vi pratar om, hur stor INA var, hade
jag
vad man är sugen på.
Exakt.
Och det andra snackar vi om, och det handlar mer om hur man känner sig.
Exakt, alltså ens identifiering.
Och hur var det där? Alltså, om man hade fler neuron, alltså fler sådana här hjärnceller, så känner man sig som...
En man.
Så, just det.
Alltså kvinnor då, både de som ser ut som män på utsidan, men de som ser ut som kvinnor på utsidan, men känner sig som en kvinna, de hade färre neuroner i den här delen än vad män hade. Och kvinnor då, det som är intressant också med den här studien tycker jag, är att de hade för första gången med män som ser ut som kvinnor på utsidan. Och deras INA 3 stämde också överens med män. Alltså de hade fler neuroner i den här INA 3-delen än vad till exempel då kvinnor som ser ut som män på utsidan.
Okej, okay. Så... Om man ser ut som en kvinna men känner sig som en man,
ja.
Då är den här inredningen har lika många celler som om man ser ut som en man och känner sig som en man.
Exakt, så de hade fler.
Ja, de fler. Mm. Och tvärtom då, om man har... om man ser ut som en man men man känner sig som en kvinna, eller om man ser ut som en kvinna och känner sig som en kvinna,
precis.
Då har man också färre. Så de tror jag... Så, innebärkar verkligen att göra med hur man känner sig.
Precis.
Som andra kvinnor.
Och det kunde man då.
Okej, mina damer och herrar. Då ska vi se här. Om man gillar killar. Då har man en liten INA. Oavsett hur man ser ut, verkar det som. Om man är en stor INA. Då verkar man vara intresserad av tjejer. Om det är så att man har fler hjärncelle, flera neuroner i Ina, då identifierar man sig och känner sig som en man, oavsett hur man ser ut verkande som. Och om det är så att man har färre hjärnceller, så identifierar man sig mer som en kvinna. Mer forskning behövs ju givetvis på det här, men så här verkar det vara.
Nej, och jag tycker det är viktigt att tänka på det här också, att alltså, den här forskningen, när man behöver gå in och kika på väldigt specifika hjärndelar och liksom skära upp de här Ina och BCT, det behöver man göra på personer som är avlidna. I människor då. Vilket gör att det finns inte ett allt för stor grupp av transsexuella personer man kan kika på. Så mer forskning behövs ju. Och framför allt så den mesta forskningen är gjord på transmän då, som känner sig som kvinnor.
Snarare än transkvinnor som känner sig som män.
Det behövs mer forskning helt enkelt. Sen har man hittat mycket som är intressant, men det behövs absolut mer för att förstärka det och verkligen förstå vad det är som sker i hjärnan. Liksom.
Det är spännande där, så att man måste vänta tills människor har dött innan man kan se hur man hjärndelar ser ut.
Precis.
Så skär man upp hjärnan.
Ja, men precis. Alltså, man går in och så lägger man det i olika vätskor etc. Jag kan inte exakt hur det går till. Nej, men du kan inte vara levande, om man säger så. Nej. Man kikar på den här delen. Känns lite hårt. Men så precis. Så det finns ju ett x antal i en liten grupp av dem som man har kollat på. Och det kan bli svårt om man lever och skär i någons hjärna.
Man vill helst. Det kan man ju se rätt logiskt. Man kan inte bli skruv med kniv.
Det känns så.
Okej, okay, ja, men spännande. Men om jag tänker att vi går vidare liksom till varför tycker du det här är viktigt, det här ämnet?
Gud, alltså det kan jag ge en lång föreläsning på. Men jag tycker verkligen att det här med, jag tycker att samhället ser på kön alldeles för snävt. Att det finns för små fack att placera sig i. Och jag anser att vi i 2017 borde ha kommit betydligt längre med det här inkluderande. Att sluta utgå från att heteronormativiteten och liksom utgå från att vi är alla olika och vi är alla olika.
Heteronormativitet.
Och det innebär att vi vanligtvis paradigmatiskt utgår från att människor är heterosexuella i vårt samhälle. Och det är väldigt snett. För att så är det ju inte. Och det är det jag menar, att man måste försöka ha ett bredare perspektiv på kön, på sexualitet, på identitet. Och kulturellt sett, det som är så intressant är att långt tillbaka så kan man hitta personer som är transsexuella i massor av kulturer och tidsepoker etc. Men man ändå fortfarande idag utgår från att när man tittar på en person så kan man se vilket kön de har, vilket man absolut egentligen inte kan. Och det är väl egentligen det jag ville belysa med min uppsats så mycket, att kön handlar inte om det vi har mellan benen. Och det är ju samma egentligen när man har ett nyfött barn, så tittar du på dess kön och bara, åh, det är en pojke eller det är en flicka. Och det måste inte vara så. Och jag tror bara att människor behöver bli bättre på att göra det enklare för personer som kanske inte behöver känna de här paradigmatiska känslorna kring sitt kön. Och försöka vara mer öppen för att det finns variationer i vårt samhälle.
Nu kommer jag spela lite jävles advokat här.
Trevligt.
Jag tänkte bara, men hur tänker du liksom att man skulle kunna göra istället? Finns det en annan lösning på hur man kan...
Alltså jag har ju uppfattningen av att jag förstår inte varför det måste vara så viktigt att sätta barn i ett fack. Barn är barn. Jag anser att barn bör kunna klä sig hur de vill och att barn kan leka med vad de vill. Och man måste liksom inte sätta flickorna vid pärlplattorna och killarna ska slås med pinnar.
Nej.
Jag tror ju på att barn ska få bestämma och göra vad de själva känner. Och att när de känner och vill identifiera sig efter sitt kön så får de göra det. Vill de göra det när de är 2 år gamla eller när de är 14, så varsågod. Men många gånger så klär våra barn efter ett visst mönster. Vi ger dem typ av leksaker som förväntas ut efter deras kön. Och jag tycker bara att det är så gammaldags och tråkigt. Sen är det, finns det säkert massa haters där ute som tycker att jag är jätte-PK. Men jag är gärna PK. Jag tycker det känns mer okej. För jag kan känna många gånger, jag kan bara tala utifrån mig själv, att jag är på utsidan en kvinna, men många uppfattar mig jätteofta som att jag har ett väldigt manligt beteende och jag känner mig inte som en atypisk kvinna på många sätt.
Nej.
Och det kan väl göra att det kan bli problematiskt när människor vill sätta mig i ett fack ibland. Alltså även om jag är uppfattar mig som en kvinna, så tycker jag det är så synd att vara kvinna ska vara så himla, det är en så snäv roll.
Mm.
Och jag tycker att vi kunde försöka ha kön lite mer flytande, att det är min typ av uppfattning. Så jag blir ju lite politisk när det kommer till sånt här, men det är min uppfattning. Ja.
Absolut. Men jag tänker, för det vi pratar om här också, exempelvis med den här en av de här hjärndelarna i hypotalamus, den här som rör med hormoner, så verkar det ju som att om det är så att man hade en större eller mindre del av den här hjärndelen, så att man identifierar sig mer kanske som en tjej eller kille. Så att, jag vet inte, det känns som att det kan finnas kanske ett spektra på något sätt kanske. Eller så att beroende på hur ens hjärna ser ut, så kanske man kan vara mer, jag vet inte, mer maskulin när man ser tjej eller kille. Eller,
precis, och det, är liksom, det finns ju konkreta bevis, alltså i många vetenskaper där man börjar diskutera om inte kön borde klassificeras som ett spektra istället för att sätta man och kvinna, den här dikotomin som är så himla snäv liksom, att istället diskutera lite på något spektra, vilket det har kommit upp flera gånger i neurovetenskapen också. Så det är väldigt aktuellt. Så jag tror att det är någonting som kommer att ske nu framöver, att vi kommer att behöva skräddas i en annan form att titta på olika kön och olika könsidentiteter, eftersom det som är på utsidan, vårt externa kön, inte behöver utvecklas likadant som vår hjärna. Vilket är så här, det är ganska konkret.
Jag tycker också att det är rätt så spännande här, som vi också pratade om lite grann sist, och det här med som du också pratade om nu, att ska man liksom bestämma vad man ska leka med och sånt för leksaker och så vidare, beroende på om man har en snopp eller en slida liksom. Och vad tänker du kring liksom, alltså hur mycket är, liksom, är arv och hur mycket är miljö? Alltså arv är ju mer liksom, gen och biologi, medan då miljö är mer hur vi lever våra liv och hur livet påverkas. Har du några tankar kring det?
Men från början så kan man se så här att när ett barn kommer ut, så kan man se att en flickbebis många gånger väljer att leta efter ett ansikte, att titta efter ögon eller hur ansiktet rör sig hos föräldrarna till exempel. Medan man har sett att hos pojkbebisar så letar de och tittar ofta efter mekaniska, alltså mobiler över huvudet etc. Liksom sådär. Okay. Och det har man ju utgått ifrån att det finns ju säkert någonting sådär biologiskt i hur vi leker och hur vi uppfattar. Men det jag vill försöka diskutera är bara att man inte behöver utgå ifrån att barn, bara för att de föds med ett visst typ av kön, så behöver de vara på ett visst sätt. Och mer utgå ifrån individen. Att se vad vill mitt barn leka med, eller vad vill mitt barn ha på sig. Och att försöka normalisera och inte liksom, för jag tror de här rollerna vi föds in i är alldeles för trånga. Det är många som inte passar in i det, vilket leder till mycket mer psykisk ohälsa. Personer som mår dåligt, ångest, skamkänslor kanske, för att man känner att någonting är inte som det ska hos mig, eftersom rollen är så snäv. Så det är väl det jag vill diskutera, att man kan bredda de här rollerna på ett annat sätt.
Och där, det som pratar om att som vi diskuterade tidigare där, att det verkar som att om det är så att man har en hjärna på ett visst sätt, så kan det kanske påverka att man tycker om att jag vet inte, till exempel med leka med, eller bilar om man ska säga. Men att det kan lika gärna vara att det kan vara en som ser ut som en kille eller som en tjej.
Precis.
Att man kan ha,
om vi tittar på de här, vi pratade om då innan CHA, flickor som hade påverkats av mycket testosteron. Man gjorde ju en studie på de här flickorna och såg också att de här de hade ju fått väldigt mycket testosteron, vilket vi uppvisade snabbt ett aggressivare beteende. De ville oftare typ leka krig eller slåss eller göra mer, inom kaninöron, manliga lekar, eller vad man ska säga. Att det finns, och det är det här jag menar, fast de ser som flickor, kanske de behöver ett större utrymme att få vara vilka de är och få göra det de vill liksom. Och det är väl det man kan se, att hormoner påverkar så pass mycket, till och med dina preferenser i dina leksaker eller preferenserna i vilka lekkompisar du väljer på lekis kan påverka. Och just att försöka snarare se individen istället för att utgå från någon slags paradigmatisk lösning på, okay, på vad ett barn är. För ett barn är ju alltid ett barn liksom, och de är ju väldigt individuella.
Men om man kopplar det till den här studien som du sa innan, att de som ser som tjejer oftast kollar på ansikten, och de som ser som killar oftast kollar på det tekniska grejer typ.
Ja, men alltså man såg att de lekte, ville titta mer efter mobil, alltså mobil, över vaggan till exempel. Men det här är ju också så här, det är också så här, det är någon studie jag har hittat, det finns säkert mycket mer till den här gåtan, men man kan se i vissa studier att det är så det.
Så man kan kanske säga då att, för jag antar från den här studien att många är så, men absolut inte alla.
Precis.
Eller, alltså att vi som individer kan skilja oss.
Men precis, att det finns en individuell skillnad och att en större naturlig variation kanske än vad vi tror. Just eftersom hormoner påverkar så mycket av vårt beteende. Så de här personerna som har liksom inte precis lika mycket manligt hormon eller kvinnligt hormon om något. Liksom att det finns ett bredare och mer inkluderande koncept som vårt samhälle gör, att vi släpper in mer personer, att man kanske inte måste kryssa man eller kvinna när man går till vårdcentralen eller etc. Att det finns, alltså att det finns ett bredare perspektiv på det. Jag tycker bara att vi har kommit lite för långt i vårt samhälle för att vi inte ska fånga upp det här tidigare liksom.
Perfekt. Men du, det här var ett spännande samtal.
Men visst är det det, André. Du lovar att du berättar om någon frågar dig om kön, så får du fylla i lite om Ina och
BCTC. Ina, framförallt Ina.
Ina.
Men är det något sista som du skulle vilja, någonting sista du skulle vilja säga?
Jag skulle kunna babbla så här länge med dig. Det är väl du kan komma in varje vecka. Nej, men det finns så mycket intressant. Men just att jag egentligen, mitt syfte med det här och den här uppsatsen var väl egentligen att försöka skapa ett bredare och schysstare klimat för alla personer i vårt samhälle. Att man försöker att inte utgå ifrån det man har lärt sig om kön, att man och kvinna, att det är så snävt, utan att man kanske försöker att tänka på att personer som ser ut på ett visst sätt kanske inte behöver identifiera sig som det de ser ut som. Och det är väl det jag vill försöka att belysa, och jag tycker att alla ni där hemma kan ta med.
Absolut. Tack så hemskt mycket.
Tack, Andrea, det var kul.
Då ses vi.
Då gör vi.
Hej.
Hej.